Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i Nehemja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
Vi avslutade förra programmet med det sista kapitlet i Esra bok. Och eftersom böckerna Esra och Nehemja är en bok i den hebreiska kanon, så fortsätter vi vägen genom Bibeln med att nu vandra genom Nehemja bok. Vi har i några tidigare program följt väckelseprästen Esra och hans reformationsarbete. Nu ska vi få några glimtar av lekmannen Nehemja, som hade vuxit upp vid det persiska kungens hov och som nu är munskänk där. Vi kan säga att Esra ger oss återvändandet från fångenskapen ifrån det andliga perspektivet. Nehemja, han ger oss information om återvändandet och återuppbyggnadens politiska perspektiv. Men det betyder inte att Nehemja skulle vara mindre andlig än Esra. Men dessa båda hade var sin kallelse, där de på ett underbart sätt utfyllde varandra. Och även om Nehemja hade en betydelsefull position vid det persiska hovet hos den mäktige kung Artaxerxes, så var Nehemjas hjärta hos dem som hade återvänt till Jerusalem för att återuppbygga staden och templet. Personligen måste jag säga att jag i lång tid har varit upptagen av lekmannen Nehemja. En inblick i Nehemja personlighet och hans handlande, det har gett mig mycket att tänka på. Kronologiskt sett så är Nehemja den sista utav de historiska böckerna. Gamla testamentet går inte längre när det gäller judarnas historia. Esra bok tog upp historiska tråden cirka 70 år efter andra krönikerbokens slut. De 70 åren med fångenskap i Babylon är över och en liten rest återvänder till Israels land. Det första som återvände var det cirka 50 000 som återvände under Zerubabels ledning. Men Esra och gruppen som följde honom återvände cirka 50 år senare. Och Nehemja återvände alltså ytterligare 13-15 år efter Esra. De här årtalen, de är ungefärliga och visar oss utvecklingen i Israels historia efter fångenskapen. Zerubabel var prinsen som representerade den politiska sidan. Sedan var det Esra, prästen, och slutligen Nehemja, lekmannen. Och genom Nehemja bok ska vi se teologen och lekmannen arbeta tillsammans i det här återuppbyggnadsarbetet, där Gud själv är arkitekten. Vaksamhet, bön och arbete präglar Nehemja liv. Och Nehemja kapitel 1 börjar med Nehemja bön. Vi läser verserna 1 och 2. Nehemjas, Hakaljas sons berättelse. I månaden Kislev i det 20:e året när jag var i Susans borg, hände sig att Hanani, en av mina bröder och några andra män kom från Juda. Och jag frågade dem om judarna, den räddade skara som fanns kvar efter fångenskapen, och om Jerusalem. Trots sin viktiga ställning och lyxlivet vid det persiska hovet, så var det inte det som upptog Nehemja hjärta. Men det är Guds Jerusalem och de som återvänt dit som upptar hans hjärta. Och han berättar här om ett besök ifrån Juda. Och det första Nehemja gör, det är att fråga hur det står till med judarna, den räddade skara som fanns kvar efter fångenskapen. Och han frågar om Jerusalem. Vi läser vers 3. Det sade till mig, de kvarblivna det som efter fångenskapen finns kvar där i hövdingdömet, lider stor nöd och vanära, och Jerusalems mur är nedbruten, och dess portar är uppbrända i eld. Ja, svaret han får är faktiskt en tragedi. Herrens egendomsfolk är i stor nöd, både andligt och materiellt. De lider stor nöd. Ja, Guds egendomsfolk vanäras. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger det också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem ifrån dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Templet var visserligen återuppbyggt och i Jerusalem kunde man bo med tak över huvudet. Och Esra hade i många år tidigare börjat sitt reformationsarbete bland nybyggarna. Men de var hårt trängda av hedendomen som flödade så starkt på alla sidor. Och Jerusalem låg ännu som en öppen stad. Allt det som Esra och de andra fromma byggde upp, det revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända, så kunde det ju inte levas ett sunt folk och församlingsliv i frid och ordning. Det hade varit gjort försök tidigare på att bygga upp muren, men det hade ju stoppats av samma kung som vi här har att göra med. Som vi minns ifrån Esra kapitel 4, där det står att man gick ut till judarna i Jerusalem och hindrade dem med våld och makt att bygga på muren. Och det som ständigt återkommer i profetskrifterna, det visar tydligt att tanken på att återuppbygga Jerusalems murar, den har hela tiden varit levande hos de kringspridda judarna som var i fångenskap i Babylon. Murens återuppbyggande var nödvändigt rent nationellt, men också andligt sett var det ytterst nödvändigt att resa Jerusalems murar igen. Nehemja får alltså höra att hans judiska bröder lider stor nöd och vanära, och Jerusalems mur är nedbruten och dess portar uppbrända i eld. Och Nehemja, han blir starkt gripen av det han hör. Ja, han blir djupt skakad. Hans folk är i stor nöd. Och när Nehemja får höra om deras situation, så känner han ett behov för att göra något. Och nu ska vi verkligen lägga märke till Nehemjas reaktion. Vad gör han nu? Vers 4. När jag hade hört detta, satt jag gråtande och sörjande i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Informationen som Hanani och hans vänner ger till Nehemja blir den gnista som sätter hans hjärta i brand för Jerusalem och ger honom den inre kallelsen att sätta igång. Esra, han var prästen som flitigt studerade Guds ord, och Esra liv präglades av Guds fruktan och av en vilja att inrätta sitt liv efter Guds ord. Detsamma kännetecknade lekmannen Nehemja. När Nehemja nu ska gå till handling, så vänder han sig först till Gud. För han vet att det avgörande slaget om Jerusalems återuppbyggnad, det står inte inför den persiske kungens ansikte, men inför Guds ansikte i lönnkammaren. Nyheterna han får höra om den stora nöden och den vanära som Guds folk i Jerusalem lever under driver honom inte först och främst ut i en massa aktiviteter, men in till Gud i bön och bekännelse. Bön och syndabekännelse är den högsta form för aktivitet när det ska byggas på det nya Jerusalem. Liksom prästen Esra i Jerusalem varken kunde äta eller dricka därför att han sörjde så över den otrohet som de som återvänt från fångenskapet hade gjort sig skyldiga till. På samma sätt är Nehemja första steg in till Gud i syndabekännelse och bot. Lägg märke till att Nehemja sitter gråtande och sörjande i flera dagar, och han fastar och ber inför himmelens Gud på grund av sitt folks nöd och vanära. Också idag är Kristi församling i stor nöd och vanära. Det är så enormt mycket pratande, men så få tårar. Det är så otroligt mycket religiös aktivitet, men så lite lönnkammarverksamhet. Respekten för Guds bud måste återuppbyggas under bön och syndabekännelse i vårt personliga möte med den helige Gud, innan något kan uppbyggas i vårt land och vår församling. Och så mycket som himlen är högre än jorden, så stor är också skillnaden mellan Nehemjas botsbön och fariseernas inlärda böner. Nehemja, han står inte och pratar med sig själv under bönen. Han kastar sig i stoftet, där han gråtande och fastande faller ner inför den helige och allsmäktige Gud, som så länge nu har straffat sitt olydiga folk. Och vi läser i Nehemja kapitel 1, verserna 5 till och med 7. Och jag sade: ack Herre, himmelens Gud, du store och vördnadsvärde Gud, du som står fast vid förbundet och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Låt ditt öra ge akt på detta, och låt dina ögon vara öppna, och hör din tjänares bön, den som jag nu ber inför dig både dag och natt, för Israels barn, dina tjänare, genom att jag bekänner Israels barns synder, dem som vi har begått mot dig. Ty också jag och min faders hus har syndat. Vi har svårt förbrutit oss mot dig. Vi har inte hållit det bud och det stadgar som du gav din tjänare Mose. Israel hade vänt Gud ryggen, och när de minst hade väntat det blev de tvungna att skörda syndens konsekvens, och de blev bortförda i fångenskap till Babylon. Liksom Esra kallar Nehemja Gud för Herren, himmelens Gud. Också i Daniels bok möter vi benämningen himmelens Gud. Efter Jerusalems fall och templets förstöring så kunde inte Gud längre kallas han som tronar på keruberna, som det står i Första Samuels bok 4. När Pinehas hustru fick höra ryktet om att Guds ark var erövrad och att hennes svärfar och hennes man var döda, då sa hon: härligheten är borta från Israel, eftersom Guds ark var erövrad, som det står i Första Samuels bok 4. Härligheten var nu borta borta från Israel. Gud hade återvänt till himlen och nu var Herren himmelens Gud. Och han kommer inte att uppenbara sin närvaro förrän den natten i Betlehem när änglarna sjöng: ära vare Gud i höjden och frid på jorden till människor hans välbehag. Messias, Guds son, hade kommit till jord, uppenbarad i mänsklig gestalt, född av jungfrun Maria. Nu påminner Nehemja Gud om förbundet han slutit med detta folk, som du ser i vers 5. Gud, du som står fast vid förbundet och bevarar nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Han pekar på Guds trofasthet. Gud, du som står fast vid förbundet. Och därefter kommer syndabekännelsen. Och lägg märke till att likt väckelseprästen Esra så är också lekmannen Nehemja ett med sitt folk. Han talar inte om deras synder, men om våra synder. Lägg märke till orden också jag. Vers 6. Jag bekänner Israels barns synder, dem som vi har begått mot dig, ty också jag och min faders hus har syndat. Nehemja vet mycket väl varför det har gått så illa för egendomsfolket. Man hade vänt Gud ryggen. Nehemja känner sin skuld i det hela, för han är nämligen en del av kroppen. Han är en av lemmarna i Guds egendomsfolk. Och vers 7 visar oss vad synden bestod i. Det var själva pakten som var bruten. Den pakt som Gud hade upprättat med sitt folk genom Mose på Sinai. Därför var de drabbade av Guds vrede. Gud uppfyller både sitt löftesord och sitt domsord. Templet var ju faktiskt återuppbyggt och där var det full aktivitet. Man fick lov att hålla gudstjänst. Esra kapitel 6 berättar hur man hade framgång i arbetet med templet och hur man med glädje firar invigningen av detta tempel. Men då var väl allt gott och väl då? Varför sitter Nehemja då fastande och gråtande? Ja, Nehemja kände mycket väl till alla religiösa aktiviteter. Men han visste också att fienden med våld och med makt hade förhindrat att Jerusalems mur blev uppbyggd. Alla de religiösa aktiviteterna bekymrade visst inte fienden så mycket, så länge som det inte var någon mur runt Jerusalem. Och så länge portarna var uppbrända, därför gråter Nehemja. Muren var nedbruten, portarna uppbrända. Den klara linje som skulle skilja det heliga Jerusalem ifrån den hedniska omgivningen, den var nedbruten. Och detta är högst aktuellt idag. Templet finns, det vill säga, goda lokaler och aktiviteter saknas inte. Men lagen, respekten för den helige Gud, den klara gränsen mellan hedendom och Guds folk är nedriven. Allt flyter i ett. Och bortsett från ett och annat gudstjänstbesök så lever Guds folk tämligen likt den gudlösa världen. Ja, till och med gudstjänsten har på många håll börjat präglas av vår gudlösa kultur. Det är liksom människans religiösa behov som ofta får avgöra vad som ska ske i gudstjänsten och hur man ska tjäna Gud. Och man talar så lättvint om alla löften Gud har givit. Och Guds löfte om välsignelse. Visst ska Gud hålla det. Vart löfte ska uppfyllas, det kan du lita på. Men vi glömmer lätt att även Guds tal om dom också kommer att uppfyllas och fullbordas. Se på Nehemja. Han klappar inte i händerna inför Herren och säger tack Gud att vi har ett så tjusigt tempel och att det är så stor aktivitet där. Han sitter gråtande och han fastar och ber inför Herrens ansikte. Han bekänner sin och folkets synd och så säger han till Gud, verserna 8 till och med 11. Men tänk på det ord som du gav din tjänare Mose när du sade: om ni är otrogna, så skall jag skingra er bland folken. Men om ni vänder om till mig och håller mina bud och gör efter dem, då vill jag, om än era fördrivna var vid himmelens ända, likväl församla dem därifrån och låta dem komma till den plats som jag har utvalt till boning åt mitt namn. Det är ju dina tjänare och ditt folk som du har befriat genom din stora kraft och din starka hand. Ack Herre, låt ditt öra ge akt på din tjänares bön. Ja, på vad dina tjänare ber, det som vill frukta ditt namn. Låt nu din tjänare ha framgång och låt honom finna barmhärtighet inför denne man. Jag var då munskänk hos kungen. Nehemja trodde på vad skriften vittnade om Gud. Och han trodde på egendomsfolkets återvändande till Jerusalem. Prästen Esra och lekmannen Nehemja stod på samma grund. Men deras uppgift när det gällde återuppbyggnaden var olika. Men liksom Esra så vet Nehemja att det finns bara en orsak till folkets elände, nöd och vanära. Och det är synden. Kanske är det på tiden att Herren får återuppbygga ordets nedrivna murar i vårt personliga liv. Vi kan inte skylla på församlingen vi tillhör, eller på vänner eller släktingar. Vi har själva ett ansvar att återuppbygga ordets murar i våra personliga liv, så att vår karaktär formas av regelmässig gemenskap med ordet. Varför är det så viktigt att Guds lag uppenbaras för oss i ordet? Därför att den i hjärtat inskrivna lagen blivit fördunklad genom synden. När det gäller att bygga Jerusalems murar så är det en sak som i första hand har med vårt hjärta att göra. Din och min uppgift är inte att kasta sten på dem som rev ner muren, men att se till att vi på vårt frontavsnitt bygger upp muren, hur mycket motstånd vi än må möta, både från världen, djävulen och inte minst från vårt eget kött. Men allt har sin början i lönnkammaren inför Guds ansikte. Ingen lönnkammarverksamhet, ingen mur. En tro som inte får vara med och prägla vårt vardagsliv är en död tro, ett självbedrägeri. Galaterbrevet 6, vers 7 säger: bedra inte er själva. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. I den mur som kallas Guds helighet sitter en dörrkarm som kallas för lagen. Och det är lagens dörrkarm som håller evangeliets dörr på rätt plats. Öppen för det som är nyttigt och som stärker vårt andliga liv. Redo att stänga för allt som vill orena mitt hjärta. Det är ett annat liv innanför porten än det är utanför. Men där ingen mur finns, där är det inte heller någon skillnad, och så är förfallet ett faktum. Först i hjärtat, det vill säga i det personliga livet, så sprider det sig för det andra till hemmet, familjelivet, och det tredje steget till templet, det vill säga i församlingslivet. Det smittar från mitt hjärta till familjen och så till församlingen. Jakobs brev kapitel 4, vers 10 säger: ödmjuka er alltså inför Herren, så skall han upphöja er. Hur ska det ske? Genom personlig rannsakan i skriften. Genom att vi får lära känna Gud sådan som han är, inte så som vi tror honom vara. Och genom att i ordet, i kraft av den helige ande, få möta Jesus Kristus, frälsaren. Han som säger i Johannes 15, vers 19: om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och tills vi hörs igen ska vi bara påminna varandra om att bön och syndabekännelse, det är den högsta form för aktivitet när något ska byggas upp i Guds rike. Genom väckelseprästen Esra och den andliga lekmannen Nehemja har folket fått något mera än en god teori. De har i dessa två fått ett levande exempel att följa. Det är gott med sådana ledare vars förhållande till Gud är något mer än en teori och inlärda fraser. Herdar vars hjärtan blöder och som fastar och gråter inför Guds ansikte. För det är bara sådana herdar som kan förbinda det sårade och blödande. Herren är min herde och han är god.